De senaste veckorna har varit varma. Alltså riktigt så där ligga på stranden, sola och gå och svalka sig i vattnet varma. Och det har många gjort. Men förutom fräknar, solbrännor och ett rejält klirr i kassan för glaskiosker runt om i landet så hade varma vädret också fått mer ledsamma följder, nämligen olyckor på stränder och i vatten. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tala om simkunnigheten i Finland. Hur bra är vi på att simma och vilket är vårt ansvar då vi går till stranden med eller utan barn? Sommaren och juli månad brukar vanligtvis föra med sig någonting som vi journalister lite roligt kallar för sommartorka. Men den senaste månaden, eller i alla fall de senaste veckorna, har i mitt nyhetsflöde inte bara bjudit på roliga djurnyheter, symptomatiskt för den här nyhetstorkan, utan istället ganska ledsamma och rent av skrämmande nyheter. Flera nyheter om barn som har varit inblandade i drunkningsolyckor och nära ögat situationer. Det handlar i alla fall om en strand i Resu, tre stränder i Esbo och ett utebad i Åbo där barn har räddats från vattnet för att de har hållit på att drunkna. Natasha Mangs, du är simkoordinator och simlärarutbildare på Folkhälsan i Österbotten. Hur har du reagerat på de här nyheterna?
Främst blir jag ju nog jätteledsen, men samtidigt också arg för att de vuxna inte tar sitt ansvar och ledsen för att man alla inte förstår hur snabbt en olycka kan hända. Jag såg faktiskt här på veckoslutet så hade Svenska Yle en händelse på Somme där det stod att färre barn drunknar idag än tidigare. Det är ju förstås en positiv sak som är värt att lyftas fram. Men så ska vi tänka att varje drunkningsolycka är ju ändå en för mycket. Och de flesta drunkningar så kunde man förebygga med rätt attityder och förebyggande åtgärder. Så ja, det är ledsamt, absolut.
Och vi ska tala mer om de här förebyggande åtgärderna om en stund, men innan det så tycker jag att vi måste tala lite om simkunnigheten i vårt land. För enligt en studie från några år tillbaka så har vi som land blivit sämre på att simma de senaste åren. Och orsaken? Coronapandemin.
Och där har man ju kommit fram till då att en stor orsak nu är pandemin. Simhallarna var stängda under en lång tid då, och skolorna hade ju ingen simundervisning då. Och när man pratar med simlärare nu så har jag fått ta del av det just att de barn som då gick på ettan och tvåan så gick ju miste om simundervisningen egentligen helt. Och det är ju då man lär sig väldigt mycket, så nu de barn som går i femman och sexan, så många av dem är jättesvaga simmare.
Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter på rygg. Så här lyder den nordiska simkunnighetsdefinitionen som vi i Finland såklart också använder oss av i simundervisningen. Förutom det här så berättar Natasha att man speciellt i år har lyft fram hur viktigt det är att kunna flyta. För när du flyter, då kan du vila, du kan lugna andningen och samla krafter för att orka simma vidare. Men Natasha, hur viktigt är det att vara simkunnig och uppfylla den här nordiska definitionen?
Nu är det ju en livsviktig kunskap och det är en livförsäkring. Vi bor ju i de tusen sjöarnas land och har en av världens längsta kustremsor om man räknar med alla vikar, skär och öar. Så alla borde ju nog kunna simma och alla borde ha rätt att lära sig simma.
Sim, 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 sala, bim, 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 sala, sim, 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 sala, bim. Så här har jag lärt mig att simma i början av 2000-talet. Eller nå, vi ska inte kanske ge all cred åt Sosokop, men någonting har jag säkert lärt mig av dem också. Men jag har gått i simskola så många år att jag inte minns själv heller hur många simskolor jag har varit på. På sommaren har jag gått på simskola i Sandgropen i Borgå, på vintrarna i simhallen och så ibland med skolan. Ibland har det gått bättre och ibland har jag stora delar av tiden suttit inlindad i en handduk tillsammans med min mamma på stranden. Jag frös väl eller någonting sånt. Ja, jag var kanske inte någon toppelev och blev vare sig simkandidat eller simmagister, men simkunnig är jag i alla fall. Och som sagt, dels så har jag simmat i skolan och då är det ju på ett sätt samhälle som har sett till att jag har lärt mig simma. Och dels så har jag då gått i simskola på fritiden och då är det ju mina föräldrar som har sett till att jag får simundervisning. Så Natasha, vems ansvar är det att se till att barn lär sig att simma?
Nu ska jag ju säga att det är ett delat ansvar. Att i vår läroplan, i den grundläggande undervisningen, så finns ju simningen med sen hösten 2016. Men vi vet ju att det ser väldigt olika ut beroende på ekonomi och hur nära man har till en simhall. Och finns det tillgång till simlärare, antingen så att lärarna i skolan är simlärare eller att det finns personal i simhallen. Så det ser ju väldigt olika ut. Men i läroplanen så står det ju att en elev som går ut årskurs 6 ska kunna röra sig i vattnet. Och där då minst 50 meter och sen rädda sig från vattnet. Så nu är det ju utbildningsanordnarens ansvar. Och varje kommun och stad har ju skyldighet att se till att alla elever ska få simundervisning i skolan. Mm. Och där kan ju vi alla sätta lite press på våra beslutsfattare. Och det här. Sen förstås, som du sa, föräldrarna ser ju till att barnen så lär sig att röra sig tryggt i trafiken, att barnen lär sig cykla. Till exempel så just det här att föräldrarna ska ta sina barn till simhall eller till simstranden och sen anmäla sina barn till simskolor. Att nu är det, som jag sa, ett delat ansvar. Och sen då, tredje sektorn så har ju ofta hand om simundervisning på fritiden. Men där då också, att det är ju inte tredje sektorns, inte de frivilliga föreningarnas ansvar att ta över den offentliga sektorns ansvar. Mm. Så där.
I Svensk Finland är folkhälsan som du jobbar på en stor aktör. Vad skulle du säga, hurdant är intresse överlag att lära sig att simma idag?
Nu är simskolorna populära. Att folkhälsans sommarsimskolor så har under de senaste åren så lockat ett ganska jämnt antal barn. Att ungefär 6000 barn så har deltagit i folkhälsans sommarsimskolor. Så nu är de populära. Men sen så ordnar ju också en del lokalföreningar och förbundet så ordnar simskolor på vinterhalvåret i simhallar. Och de här är också populära. Och det som är roligt att se att under de här senaste åren så har intresse bland vuxna också ökat. Vi har också simskolor för vuxna, både nybörjarsimskolor och teknikgrupper. Och det här tycker jag ju att det är superbra, att jag har en känsla att tidigare hade kanske varit mer skamfullt, eller hur man nu ska säga, om man som vuxen inte kan simma, men nu så vågar man delta i också nybörjarsimgruppen för vuxna. Så det tycker jag är jättefint.
Vad tror du att det här kan bero på?
Kanske delvis just att det lyfts fram mycket, att hur viktigt det är med simkunnighet. Och sen är det ju det också att simning är ju en supermotionsform också, som egentligen vem som helst kan hålla på med. Att man, både äldre och människor med det här kanske lite fysiska, vad ska jag säga, utmaningar, så vattnet är ju ett sånt element som man lätt kan röra sig i och utföra motion. Mm. Så.
Om vi skiftar fokus nu då till de här drunkningsolyckorna som vi har kunnat läsa om i nyheterna under den här varma julimånaden vi har, eller de nära ögat situationerna som har skett på stränder. Det handlar främst om barn som har hållit på att drunkna. Och i och med det så har det pekats många fingrar mot föräldrar. Vilka skyldigheter har man som förälder då man är på en strand med sitt barn?
Det är nog alltid föräldrarnas ansvar att se till att barnen har det bra på stranden, och det spelar ingen roll om det finns badvakter på stranden. Det är ändå de vuxna som har kommit med barnet till stranden som bär huvudansvaret. Och är det frågan om äldre barn som kan simma så ska föräldrarna ha uppsikt hela tiden. Och är det små barn så ska man vara på en armlängds avstånd. Och helst så att barnet befinner sig mellan den vuxna och strandkanten. Det händer så snabbt. Drunkningsolyckor sker oftast snabbt. Och man kan inte som vuxen då sitta och scrolla på telefonen eller läsa i en bok eller samtala med andra vuxna. Utan vi måste komma ihåg att på 30 sekunder så kan vad som helst hända.
Mm-hmm.
Att med små barn går det snabbt.
Men det är ju inte heller bara föräldrar på stranden. Också jag till exempel som inte har barn är på stränder ibland och andra vuxna. Vilket ansvar har jag som strandbesökare eller som medmänniska om jag märker att någon kämpar i vattnet?
Nå, ditt och mitt ansvar är att alltid ingripa. Det är ju vår skyldighet. Vi har en så kallad räddningslag i Finland och det innebär att man ska vara både förberedd för att bygga olyckor men sen också att alla är handlingsskyldiga. Så ja, man ska ingripa.
Ja, för att kunna ingripa så måste man kanske känna till hur man märker att någon håller på att drunkna. Vilka är kännetecknena?
Det finns en viss skillnad på om det är vuxna eller barn. Att man brukar säga att vuxna så drunknar ofta tysta. Mm-hmm. De har antingen då simmat för långt, de har blivit trötta eller fått muskelkramp, sendrag eller något sjukdomsfall. Och då har personen fullt upp med att få luft i sina lungor och att hålla huvudet ovanför ytan. Så det kan ju vara jättesvårt att se att de har inte energi att ropa eller vifta med händerna. Utan man kanske ser att huvudet ofta är bakåtlutat. Att man försöker få luft då. Och att man kanske att huvudet sjunker under vattenytan, kommer upp igen. Så det är en... Det är tyst och man ser det kanske inte om man inte är uppmärksam. Ja. Och sen då, som jag sa det här, att om det är små barn så leker de ofta i vattnet och då kan det vara svårt att se skillnaden på lek och drunkning.
Mm.
Men alltid det här att man ska vara modig. Ser man någon som beter sig konstigt, en vuxen där ute så, på vattnet, så man kan alltid ropa och fråga att hej, att, är du okej? Okay? Och sen då med barn, så om man, att man tittar att finns det någon vuxen i närheten? Om inte, så kan man ju gå fram till barnet och kolla då att allting är bra, att om den... Om barnet bara leker eller om det faktiskt är någonting allvarligt som håller på att ske. Och är det då fråga om en drunkningsolycka så ska man alltid då, om det finns andra människor på stranden, så ropa på hjälp så att också andra märker och kan hjälpa. Och sen är det någon som ska ringa 112.
Mm.
Och sen ska personen då lugnas ner. Att om det är en vuxen som är långt ut så kan man ropa till personen att lugna ner dig, försök slappna av, försök flyta, att hjälp är på väg. Och sen ska man alltid ta med ett hjälpredskap och det ska ju finnas livbojar på offentliga stränder eller andra räddningsredskap. Så.
Mm. Ja, om vi vänder på steken. Om jag är den som är i vattnet och jag känner nu att jag kanske simmar för långt, krafterna börjar tryta eller kramp, muskelkramp eller någonting sånt. Då drabbas man ju högst troligen av någon slags panik för du inser att nu kan det gå riktigt illa. Vad ska jag göra för att lugna ner mig och inte drabbas av panik i en sån situation?
Jo, precis som du säger, det är naturligt att man först drabbas av panik, men just det här att man ska försöka lugna ner andningen, det är det viktiga först. Och försök slappna av, att man tar som kontroll över andningen och kroppen och då svänga sig på rygg och försöka flyta. Och då gör man genom att sänka ner öronen i vattnet, att man tittar rakt upp mot himlen och sen så kan man böja benen lätt från knäna och sen gör man små simrörelser med händerna. Och då kan man koncentrera sig på andningen.
Mm.
Och när man sen har samlat lite krafter så kan man ju försöka simma mot tryggheten och är man långt ut så flyter man igen vid behov och samla krafter. Och när man ligger och flyter, då kan man ju kanske få, när man har tillräckligt med energi, när man har lugnat ner andningen, så kan man ropa på hjälp från det läget.
Mm. Natasha, avslutningsvis, vi borde enligt väderleksprognoserna i alla fall ha några varma dagar på kommande nu den här sommaren och det finns många som tänker sig att man vill åka ut till stranden. Vad vill du att man ska hålla i bakhuvudet när man åker för att sola, simma, bada på stranden ännu i sommar?
njut och ha roligt, men kom alltid ihåg att vattnet är ett farligt element. Så du ska vara förberedd och alltid ha barnen under uppsikt. Och speciellt om de inte kan simma, så då är det jätteviktigt att du hela tiden är nära. Och simma inte ensam.
Tack för det här.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Natasha Mangs som jobbar som simkoordinator på Folkhälsan. Nu på sommaren hittar du ett nytt avsnitt av nyhetspodden på tisdagar, onsdagar och torsdagar som vanligt på Yle Arenan. Och om du klickar på det där lilla hjärta och den där lilla ringklockan i din Arena-app så hittar du oss på din första sida alltid när det finns ett nytt avsnitt. För slutmix av dagens podd står Mike Grönros och Lukas Dahlström är nyhetspoddens producent.